En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nu jävlar. Så var det lite mycket sladda här. Men nu. En minut över.
Och det är du som börjar idag.
Ja, det är det. Ja, men hallå, hallå alla skidsnackslovers där ute. Vi är mitt inne, eller mitt i jävligt hej, men vi är inne i en ny härlig säsong och det känns som man inte har gjort annat, även fast det här bara är andra veckan. Hur är läget, Viktor?
Jo då, det är mycket bra. Jag har vabbat två barn hela veckan. Så att det känns skönt att få komma ut i verkligheten och träffa vuxna människor. Men det har varit hyfsat mysigt. Jag har snittat 2 julfilmer om dagen nu i 3 dagar.
Har du sett Champagne Problems?
Alltså, inte dina Hallmark julfilmer, Stefan, utan liksom the classics. Jag har visat mina barn Elf.
Jag har visat inget på Champagne Problems.
Nightmare Before Christmas.
Inte den heller.
Polarexpressen. Någon ganska ny som heter Arthur. Eller något sånt. Och sen någon annan som jag bara upptäckte som handlade om någon pojke som ska hitta älver uppe i norra Finland. Den var ganska festlig också. Hade jag aldrig hört talas om. Men den var också bra.
Ja.
Animerad. Så att det kan jag rekommendera. Jag är lite av en julgalning.
Det kan jag intyga. Det här har jag säkert berättat, men jag och Viktor var ju i Strasbourg för några år sedan och det är ju tomtens hemort, fick vi lära oss.
Tydligen.
Ja.
Vet du vad jag fick göra? Det finns till och med en film som handlar om någon syrisk flykting som hamnar i trubbel i Strasbourg. Berättade, eller fick jag höra här bara för någon dag sedan. Och då går de på julmarknaden i Strasbourg som vi också gick på.
Mm.
Så att det är liksom a thing.
Ja.
Ah, vadå? Vad tänkte du säga om
det? Nej, jag tänkte bara säga att jag kan intyga att du är julgalen.
Ja,
det fanns ju liksom lika många julkulebutiker som invånare i stan, ja. Och vi var tvungna att gå in i alla.
Ja, det kan ju finnas en unik julkula på just det stället. Apropå julkulor så, ja, i söndags, första advent, då pyntade jag vid våra 2 granar hemma i min lägenhet.
Mm. Ja, vi har ju redan pratat om det här, så...
Det tog att upprepas en stor kungsgran för de vuxna personerna. Barn får inte röra mina antika julkulor. Mm. En liten mindre gran för barn där de får en rödgran för lukten.
Mm.
Och den där får de pynta som de vill.
Genomtänkt in i minsta detalj.
Med IKEAs gamla plastkulor och även mitt yngsta barn lyckades smasha en kula han fick förra året av sin farmor, så att det var gråt och tandagnisslan.
När går man från barngran till storgran?
Ja, när de flyttar hemifrån och skaffar sig en egen gran.
Okej. Vi får se hur det går med det här.
Hur det går? Kom hem till mig, det är Winter Wonderland.
Ja, nu ja, men om 5 år, om 7 år.
Ja. Nej, inga avkommor kommer att röra kulorna.
Hur skulle du göra i min situation då? Jag har ju en 1,5-åring.
Ja, nej, jag skulle inte rekommendera att han hanterar dina antika julkulor.
Nej, det förstår jag. Men hantera gran överhuvudtaget.
Ja, det är väl bra. Det blir ju som en minnesbeta för honom om man vill hantera gran. För att granar är ju rätt stickiga.
Ja, du rekommenderar alltså inte kungsgran, för de sticks ju inte.
Nej. Nej, det är alltså jag tycker ju om kungsgran för att de ser mäktiga ut.
Mm.
Men så om du vill straffa honom så ska du ta en rödgran. Det beror på vad du känner för.
Mm.
Rödgran är ju ett helvete eftersom de barrar så jävligt.
Mm.
Om du åker bort över julen som jag kommer göra så kommer man ju oftast hem till ett jävla kaos av fällda barr i över jävla allt.
Mm.
Så det är därför jag har liksom gått åt kungsgranhållet. Men eftersom jag numera kör dubbelgran.
Jaha.
Ja. Men ibland får man ta det jobbiga med det bra, så att säga.
Mm. Jag vet inte hur applicerbart det är på den här situationen.
Lägenheten ska vara fin, får man lida pin genom att ha ett barkaos.
Ja. Jag hittar fortfarande bar från förra året, ska jag säga. Men, ja.
Ja, välkomna till julgranssnack med Viktor och Stefan.
Ja,
hur är läget med dig?
Jo, nej, men det är väl överlag bra, kanske, eventuellt.
Ja, inte övertygande.
Nej, men du vet, det är bra. Men man, det är ju liksom lite så här, idag är det bra, igår var det mindre bra. Allt styrs ju av den här nattsömnen, va? Ja. Som är lite bångstyrig för tillfället.
Ja. Ingen vill höra om småbarnsföräldrars nattbekymmer.
Nej, jag vet, det är skitrång. Men jag kan säga att det är liksom, för att citera Jesse Diggins, så är mitt liv ungefär så här. Just being a pain cave princess this year followed my joy compass straight to the suffer fest, and it's crazy how much fun you can have while still pushing your outer limits. That's one reason I love racing so much, but the real reason is all the people in this sport. It was super exciting to have a personal best in my Ruka 10K classic history with the fifth place, but all the real joy came from the sparkles and smiles and hugs shared, especially with our staff, always grateful for our US ski techs. Excited to get the racing started, ready to keep bringing all the sparkle power I have and all the hugs. Det är mitt sinnestillstånd ungefär.
Ja. Jag tyckte jag kunde detesta någon form av hånfull uppläsning av hennes glädjefyllda inlägg, Stefan. Mm.
Ja, man får tolka det hur man vill.
Ja, det får man.
Vi kan lämna det där här. Vi kan gå in i liksom veckans happenings. Det har ändå hänt en hel del som är värt att prata om.
Vet du att det var någon som skrev till oss? Jag vet inte om det var på Instagram. Jag kom på att jag inte hunnit läsa det här, men att hon hotade med att göra comeback.
Ja, jag såg det.
Är det sant?
Jag vet inte, jag hoppas inte. alltså, men det låter ju i och för sig ungefär som hälften av alla pensionerade atleter.
Men
den stora, särskilt sådana här framgångsrika.
Det stora fördelen med att Diggins lägger av efter säsongen är ju annars att man får liksom, man kan bara avfölja henne på sociala medier. Man har liksom inget contractual vad heter det? Du är inte kontaktsmässigt obliged att följa henne längre.
Nej.
Men det kommer vi ju behöva vara om och göra comeback.
Mm.
Ja, veckans händelser.
Ja. Det kanske största som har hänt är blixtvändningen i ryss-situationen.
Mm.
Så nu helt plötsligt ska vi ha ryssar i världscup och OS. Kanske.
Ja, men angående där. Det finns vissa liksom förbehåll, om jag fattar rätt. Jag har inte på grund av vab-kaos riktigt kunnat grotta ner mig. Hur har du kunnat grotta ner dig?
Ja, det finns ju klausuler som gör gällande om man ska delta i världscup eller OS under neutral flagg då, så ska man, nu har jag inte liksom lusläst de här dokumenten och allting, men man ska ju inte ha uttalat någon form av stöd för kriget eller för Putin på det sättet. Eller vara liksom kopplad till den ryska armén på något vis, som jag har förstått det. Sen kanske det finns en massa förtydliganden av det. Så, men det låter ju annars väldigt, väldigt snårigt och svårt, för inte liksom, föds man inte in i armén i Ryssland?
Ja, men och sen, som svensk kan man tycka att det låter lite absurt, vad då kopplat till ryska armén, men till exempel skidskyttar, de kan ju ofta vara anställda av armén. Ja. Liksom så här, de kan vara förtjänstlediga eller liksom tävla åt arméns någon form av skidskytteklubbar och sådär.
Mm.
Och när det kommer till stöttande av ryska armén eller kriget, då blir väl halva truppen diskad direkt, rimligtvis, eller? Stepanova har ju inte riktigt varit nådig i sin hyllning av Putin och hans ärofyllda krig.
Jag kan säga, om de släpper in Stepanova i någon form av tävlingssammanhang, då kan man ju konstatera att de här reglerna inte liksom, tas på allvar riktigt.
Nej. Nej, och sen är det liksom så här, Vi har ju klagat på alla möjliga typer av instanser, FIS, och vi brukar ofta klaga även på UEFA och FIFA av olika anledningar i den här podden.
Jag har för mig att vi senast sa att FIS och Internationella olympiska kommittén var sinnebilden av ryggrad och så vidare, för att de hade stått fast vid det här beslutet.
Men det här beslutet är ju inte taget av dem, utan det här är beslutet är taget av idrottens skiljedomstol, CAS. Vilket väl ska vara någon form av neutral instans.
Ja.
Utan att vara liksom lusläst in mig på CAS, så har man i alla fall fått intrycket av att det ska vara ändå, ja, men det är väl liksom den sista instansen när det kommer till liksom idrottsrelaterade avstängningar och så vidare. Mm. Det är där som man får överklaga dopingavstängningar och sånt. Och jag vet inte om det går att överklaga CAS-beslut, men det tror jag inte. Då hade väl Johaug gjort det till exempel, när hon inte fick åka OS och så vidare. Så att det antar att det är liksom, that's it.
Ja.
The jury is out.
Det skulle ju, nu har jag inte sett några startlistor eller något, men det skulle väl vara möjligt för dem att delta redan nu i Trondheim.
De skulle ju ta helikoptern, hade ju deras förbundskapten eller någon tränare i, alltså på skoj.
Ja.
Att de skulle bara kasta sig in i helikoptern och dra.
Mm.
Men nej, jag har inte heller sett, förutom att jag såg att Trondheims tävlingschef sa, vi ska inte ha hit några jävla ryssar, de kan dra åt helvete. Min tolkning.
Ja. Ja. Undrar om de skulle tillåta Bolsjunov att åka. Han har ju, såg jag, varit ute och misshandlat sina medtävlare i någon form av rysk tävling.
Ja, vilket inte kommer som någon chock. Bolsjunov misshandlar sina medtävlande, är väl liksom vardags. Det är väl hans...
Ja, men här var det ändå liksom på det liksom, allvaret att jag tror det var efter en sprint så hade han åkt i kapp och liksom attackerat någon med liksom motståndare bakifrån, så att han hade skadat sig så mycket att han inte kunde åka dagen efter. På,
jag kunde inte åka i finalen.
Ja, det var så det var.
Ja, visst, det stämmer. Men det är någon classic Bolsjunov. Han har ju slagits med alla möjliga.
Ja, jo, men det har försökt, väl kanske inte liksom varit så mycket liksom faktiskt blodvite.
Nej, men kommer du ihåg när han försökte mucka gräl med Kläbo en gång?
Ja.
Det var ju, nu visste man ju att Kläbo känns ju inte som den killen som kastar handskarna, så att säga.
Nej.
För att prata hockeyspråk. Däremot så var han väl också i ett klassiskt handgemäng med Ostjogov någon gång. När det liksom riktigt blev...
Kläbo?
Nej.
Bolsjunov. Intern rysk, var det så?
Ja, det har hänt. Men det här var ju också en rysk, det som hände nu i helgen.
Ja, jo, i och för sig.
Jag tror inte att liksom,
nej, jag tänkte om det var i världskuppen, då känns det lite publikt att ge sig,
nej,
på en annan
Ostjogov,
rysk.
Men Ostjogov, var inte det också någon form av intern?
Hellner och Ostjogov har ju bråkat en gång.
Ja, just det. Ah, nej, men mycket kan man säga om Bolsjunov, men jag har inte sett att han har varit ute och så tydligt stöttat Putin och sådär. Rätta mig gärna om jag har fel, men har han gjort det så då är det, må det väl vara hänt. Det är svårt att sätta sig in i hur, för ja, de är utsätts ju för all möjlig propaganda hela tiden. De har ju en totalt skev bild av vad det är landet håller på med.
Ja.
Och Putin, och det är statskontrollerad media överallt, så att vad de får för information från, vad de bombarderas av för information är svårt att säga. De har ju förmodligen en totalt skev bild av verkligheten.
Ja.
Så jag kan förlåta vissa liksom vissa drag av att man på något vis tycker att det verkar som att landet gör rätt, när man förmodligen har en helt skev bild av verkligheten. Sen kan, för man är det enda, man kan ju tycka att det rimliga vore att varenda ryss bara gick man ur huset och störtade sin regim.
Mm.
Med tanke på vilken totalitär galen stat det egentligen är, men det funkar inte alltid så. Med det sagt, det piggar upp om Bolsjunov kommer ut och åker i världscupen igen.
Ja, jo, på det sättet, absolut.
Men, som en person.
Ja, men man får väl ändå liksom, om man bara måste ju slå fast att det är ju idioti det här, såklart.
Ja, ja, nej, nej, självklart. Ingen belarus eller ryss borde ju få sätta sin fot i närheten av en internationell skidarena,
ja,
så länge det här olagliga anfallskriget pågår.
Ja, nej,
det kan vi ju ha sagt.
Ja, nej, men absolut. För jag såg att exempelvis Johan Olsson och Anders Blomqvist var av den åsikten. Däremot klev Pernilla Wiberg in som...
hon har alltid varit lite... Hon har haft lite sådär felriktade tankar förut.
Ja, men, så, ja, nej, men 30 länder är i någon form av krig i världen. Ska vi stoppa dem? OS är ju ett sätt att skapa fred, bla bla bla. Eller där är man vänner och hej och hå. Men, och de är oskyldiga. De har inget med det här att göra. Nej, men vanliga människor drabbas väl av sanktioner också. Man kan ju inte resonera på det sättet. Det är ju liksom helt vansinnigt.
Man skulle kunna säga att sanktioner är ju liksom designade för att det ska kanske i första hand drabba staten.
Ja.
Men i andra hand drabba staten till den mindre grad att medborgarna i den staten blir less och tycker att det här är fucking helvetet på jorden.
Ja.
Det är ju hela syftet med sanktioner.
Mm.
Även om man inte säger det rakt ut. Och att diskvalificera idrottare från att vara med i stora mästerskap, precis som Ryssland inte fått vara med på mästerskap i fotboll då, till exempel, är ju en del av den typen av sanktioner man vill göra för att sätta press på en stat. Så att Pernilla Wiberg har fel.
Mm.
Så är det bara.
Ja.
Det ska inte vara några ryssar i internationella idrottstävlingar.
Nej.
Punkt slut.
Punkt slut. Men ska vi kanske rikta blickarna lite mot det som har varit då? Premiärhelgen i Rukka. Där det blev åka av.
Ja, herregud. Har du gjort någon sån här allvarligt talat gäng eller?
Nej, vi tar den till nästa gång.
Men nästa gång.
Vi har i alla fall namngett vårt stående segment här. Eftersom vi kommer prata om Alva Myhlback sannolikt varje avsnitt fortsatt. Så välkommen till vår nya studiecirkel, allvarligt talat.
Ja, tack.
Eller allvarligt talat.
Allvarligt talat. Allvarligt talat. Vi kanske måste ta det på finska.
Allvarligt.
Ja, han är ju ändå rubrikernas man även denna gång.
Mm.
Efter helgen i Rukka. Och inte för att han gjorde något galet utspel eller hamnade i ordbråk med Johan Olsson eller sådär. Det kanske han gjorde, det märkte jag inte i och för sig.
Nej, märkte inget av det den här gången.
Men för att han ändå tog en OS-plats.
Ja, du slår fast det.
Om man vill.
Ja.
Det är OS-säsong, det är 3 stycken klassiska sprintar innan OS denna säsong. Som Marcus Grath uttryckte sig innan tävlingarna, förutom att han sa att han skulle, när han har träffat formen så är han alltid topp 6 eller topp 3.
Bara att det aldrig har hänt någon gång. Eller en gång.
Topp 3, jag tänkte det också. Ja. När är du alltid topp 3?
Mm. Ja, det har hänt en gång då.
Topp 6?
Mm.
Okay,
menar ni svenska tävlingar?
Nej, jag kanske menar klubbmästerskap.
Ja.
Ja, jag vet inte riktigt. Men ja, han är alltid topp 6 eller topp, alltså man skulle ha den mannens självförtroende alltså.
Mm.
Herregud. Då hade man ju antingen varit bott i en låda på gatan eller uträttat någon form av stordåd. Då var det statsminister vid det här laget.
Ja, minst.
Inspärrad, bo på gatan eller statsminister.
Ja.
Något av de tre.
Mm.
Nej, men han är den enda som tar sig till semifinal. Och det är väl lite grann det handlar om. Att visa att man kan gå långt när det kommer till att åka sprint. Inte att missa prologen som vissa andra gör.
Ja, nej, och det, alltså det var ju lite så här... Ja, det gick ju piss för alla svenskar. Edwin Anger var ju också usel. Det kändes som att de... låg bra till i början och sen bara den här backen på slutet klarar ingen av att forcera i.
Nej, men det var i alla fall inte skidorna.
Nej.
Kan man väl, eller det såg inte så ut i alla fall.
Nej, och det kan ju inte vara liksom att man behövde ha någon liksom superduper fäste för att klara av den här banan.
Nej.
Men nej, det var ju Myhlback var ju den enda som hanterade den där backen okej. Okay. Han var ju inte heller speciellt bra. Men, eller han var ju jättebra såklart ur det hänseendet. Men han åkte ju inte direkt perfekt. Och bara, han togs ju till semi för att han var liksom, hade en bra lägsta nivå på något sätt.
Det här är en man som 19 år knappt använt sina ben.
Ja.
Någonsin.
Ja. Nej, han hade ju liksom en galen växel där på slutet, så han ändå lyckades ta sig in på en lucky loser-tid. Och det är ju liksom såklart med nöd och näppe då att ta sig till semi. Men alltså, vad fan. Det, han blev då nia i en världscuptävling i sprint.
Ja. Ja, men det är en av tre klassiska sprintar. Jo, jag glömde fullfölja det här gratutspelet innan. Att, men det handlar ju liksom om att ta sig in i liksom bland topp 20 i sprintkuppen för att garantera någon form av OS-plats. Så det gör man inte så himla lätt om man inte liksom levererar från början. Och det är ju bara Mühlbach som levererar, även om det är en lucky loser plats. Jag menar, Anger kommer ju få åka OS-sprinten ändå.
Mm. Han är väl, ja, han är ju redan klar.
Ja, och han är väl ändå den enda som är klar. Och konkurrensen i svenska laget är ju inte massiv. Vi kanske ska lika bra att kasta in Anton Gran i det här. Som ändå innan säsongen. Det här är en ung, också ung kille. Jag vet inte om han är lika gammal som, eller han kanske är ett år äldre än Mühlbach. Han är 20 år. Eller 21.
Det mesta det pratas om med honom är hur lång han är. Det säger de i varannan mening. Han är med. Han
lång är
så lång. Han är
lång
nästan är? 2 meter.
Nästan 2 meter.
Ja, jag vet inte exakt, men det har de sagt några gånger i alla fall.
Aha, ja.
Han är nästan 2 meter.
Är det bra eller?
Det är väl förmodligen inte bra. Nej. Som skidåkare. Men
nej.
Ja.
Men han skulle slå Kläbo, han ska ta sig till OS och han ska vinna. Så blev han liksom the laughing stock av hela Rucka istället. Har ni följt detta? Har du sett det här, Stefan?
Inte lika noggrant som du, så nej. Du kan ju...
nej, men han gjorde ju då ett taktiskt supermisstag när det var en i sin kvartsfinal. Han åkte i kvartsfinal 1 med Kläbo och vilka det nu var mer. Erik Wahlnäs tror jag. Då lägger han sig i ett spår som Kläbo sa, jag har inte sett någon ta det där spåret på 10 år.
Mm. Ja, det såg jag, såg ju loppet såklart och vad som hände.
Ja, för att jag såg inte loppet.
Ja.
För jag var borta på någon hockeyshowsan när det här begav sig, så jag bara sett det efterhand. Så inte det här loppet, men jag förstår det som att han kastar sig ner i någon backe, först ner, sist ut ur backen.
Ja, han gick ut i ledning i den här backen. Alla låg i samma spår, sen bytte han till ett annat spår och sen när man såg nya kameran plocka upp dem så var han inte med.
Ja.
För det gick så jävla långsamt i
ett spår ingen använt på 10 år.
Ja. Det här de var sa ju det kommentatorerna som bara, ah, det där är nog ett, ja, det brukar ju gå bättre att åka i de här uppkörda spåren. Uttryckte snabb oro, den var ju befogad.
Det var Jörn Sundby på Viaplay, norska måste det ha varit. Det var taktiskt hjärndött, sa han, om Anton Grans tilltag. Anton Gran höll med. Om att det var taktiskt jävligt, tydligen. Och Erik Wahlnäs och Johannes Hösfött Kläbo hade skrattat åt det efter. Så jävla taskigt. Ja. Skrattat åt en svensk 20-åring någonting.
Alltså det är också lite för mig att skratta. Alltså de kanske två bästa sprinters i världen.
Ja.
Att de ska skratta.
Hon skrattar åt en svensk knappt junior.
Ja.
Så säger så här, Kläbo så här, vad ska man säga? Det är ingen person som har åkt det spåret på. Ja, jag var här i 10 år. Det är aldrig någon som har åkt där på varken träning eller tävling. Sen sätter han sig där. Han byter från spåret som glider till spåret som inte glider alls. Jag vet inte. Han kanske borde ha stannat kvar, säger Kläbo.
Det var ju för väldigt roligt. Väldigt roligt sagt.
Alltså, inte ens på träning åker man i det spåret.
Nej.
Fan heller att jag tänker åka i det spåret på träning.
De är, alltså, jag måste ändå ge norrmännen det. Att de har levlat upp i humor den här säsongen.
Ja, men här, vad tänkte du när du såg att han klev ut i det spåret? Jag tänkte att det bara stannar här och susa förbi.
Ja.
Vilket han också gjorde då.
Mm.
Ja. Stackars, stackars Anton Gran. Man vet aldrig. Han kanske hade liksom haft någonting med det här att göra. Nu, för, nu sumpar han ju sina chanser till sånt.
Inte för att liksom...
Det låter som du ska.
Ja, visst, mirakel kan ske. Men jag har svårt att se att han skulle ha tagit den där backen som en ung gud. Efter att ha sett alla andra. Och han gjorde ju inte det sen, men då hade han ju tappat lite väl mycket. Nej. Redan. Och han var väl sist i prologen dessutom. Gick vidare på med nöd och näppe där. Men på tal om det här med norska humorn, måste bara säga det att en annan ny favorit som jag har, hör och häpna Viktor, men det är Stavås Skista. Hon är så jävla rolig. Det går inte att komma undan.
Hur då?
Nej, men segerintervjun med henne från FIS. Nu är ju inte FIS reporter liksom kanske. De är väl inte kända som de liksom skarpaste
sjukhjärnsjournalisterna. What are your feelings today?
De fick dessutom kritik från kommentatorerna, de svenska.
Är det sant?
Att, ja, de kanske måste börja ställa lite öppna frågor till Skista. Det var liksom... Congratulations. How did it feel today? Good. How was the race today? Good. So are you happy with the result? Yes. Enda han fick ur henne, eller hon, var liksom it was good to beat the Swedish girls.
Prata om finsk.
Ja, hon pratar med någon form av liksom kanske inte finsk, men jag vet inte, det är liksom det är, hon säger ju inte mycket.
Nej.
Men det finns en liksom komisk edge i det lilla hon säger.
Ja, I hear you.
Och sen hatar man att hon går och vinner såklart. Mm. Men hon är ändå liksom en dramatisk krydda i de här loppen. Om vi nu ska prata om det. Vi får lämna allvarligt talat.
Ja men det, allvarligt talat kommer väl ligga som en liten skugga över hela programmet. Ja. Men när det kommer till Skista. Det här har ju Ribom väl? Eller är det någon svenska som har vunnit den här... Det här tävlingen två år i dag.
Sundling.
Nej.
Ribom är det, ja.
Ribom. Mm. Och nu var det liksom ingen svensk succé. Direkt. Nej.
Ribom hade ju någon form av papphammarhelg. Hon blev ju diskad. Ja. Fast det såg väldigt bra ut i semin.
Men det var också bara något så här gult kort. Efterhängset gult kort.
Ja. Sen hade hon ramlat i distansloppet. Och hej och hå. Trots att hon fyllde år.
Ja, det är trist.
Det var trots att.
Sundling då?
Sundling, alltså det är lite fascinerande att se Sundling just nu. För hon ser ju inte speciellt vass ut i sprint.
Nej.
Hon lyckas ju ändå vara på pallen. Men hon ser ju inte ut som hon är att hon är i någon speciellt superbra form.
Och det ska hon väl kanske inte vara?
Nej, ändå räcker det ju till en andra plats. Mm. Men ja, det var ju fotofinish mellan henne och Maja Dahlqvist där. Sen gick hon ju och vann det här distansloppet då.
Och det var ju liksom lite mer självklart på något vis.
Ja, för hon kunde haka på där, och det verkar ju inte ha varit några problem.
Nej.
Så var det ju bara att gå upp och spurta sen. Men det var, alltså det,
men det var ju sådär, det var ju sådär det skulle gå till i VM om inte hon hade blivit fälld av Ebba Andersson.
Ja.
Det var ju hennes VM-guld att förlora. Mm. Eller att schabla bort, även om det inte var hennes fel. Men det är ju sådär lite grann man ser framför sig att varenda masterslopp kommer se ut. Hon är ju damernas Petter Northug på det viset.
Ja. Ja, om de inte lyckas bättre med de här försöken, och det var ju främst Frida Karlsson som försökte.
Ja, men det var som att se varje masterstävling som någonsin har varit ungefär på damsidan. För att det är alltid någon som måste försöka haka av de andra, annars förutom alltså, när Johan var på sin bästa nivå så då kunde hon bara dra iväg. Mm. Då var det ju aldrig några diskussioner överhuvudtaget. Men sen när hon förra året inte var gamla Johan och men Ebba och Frida, de har ju mer, de har ju haft problem och verkligen Johauga.
Ja, eller Frida lyckas ju ibland.
Ibland.
Ebba har det ju lite svårare. Mm. Sen, för jag tänkte först så här, hur ska det gå för Ebba egentligen? Det är liksom det, hon hamnar ju alltid i de här situationerna och sen missar hon pallen för att alla andra är bättre att spurta. Mm. Sen å andra sidan, det gick ju rätt bra för henne i VM senast.
Får man säga.
Så det kanske ändå, det är, jämfört med hennes resultat förra säsongen så ser det ju bättre ut so far. Så det, man kanske inte ska vara så himla orolig för henne. Men ja, jag vet inte. Sen Frida Karlsson såg ju kanon ut fram tills att hon hade ödslat för mycket kraft. Så hon kunde ju inte hänga med på slutet.
Nej, men det är ju liksom, vi kommer ju aldrig se en VM 5 mil i individuell start förmodligen i våra, under våran livstid igen.
Nej.
Så att det är ju det här de måste fixa. Mm. 5 mil kanske är lite bättre förutsättningar att det är också så avhängigt av hur spåren är och hur värdet är och hur lätt det är att haka av folk. Mm. Ju grisigare det är, desto lättare kan det ju vara att liksom hängåka.
Ja. Men när vi ändå pratar om det, vi måste ju såklart prata om herrarna, för det var ju väldigt väldigt kul att se det loppet. När Vermeulen och Anger går för ett spurtpris och blir av med alla och sen bara fortsätter att köra. Och jag lyssnade innan inspelningen här på Vermeulens podd.
Har han en podd?
Som man har med James Clugnet.
Är det sant?
Scarious Problems.
Ja, just det. Men det är dem, ja. Ja. Jag tänkte inte ens att det var för Vermeulen.
Ja.
Men han har ju, Vermeulen har ju liksom bara helt plötsligt blivit någon form av världsstjärna från ingenstans.
Ja, han gjorde det ju extremt bra. Han var på pallen i det individuella loppet. Och sen var han ju med då och satte färg på det här andra massstarten med Edvin Anger. Och de gjorde det ju, alltså det man vill se att någon ska göra.
Mm.
Även om det inte lyckades riktigt hela vägen. Eller Anger hamnade ju på pallen, så det var ju kanon.
Ja.
Det var ju tyvärr bara att det var två norrmän som lyckades äta kapp där. Men Vermeulen pratade om det i alla fall, att de hade sånt jävla bra samarbete som gick helt bara organiskt, att de gick upp och drog och så gick de ut och de bara skötte det tillsammans.
Han och Anger liksom. Ja. Som cyklister. Liksom.
Ja, de hade med Lappalys ett tag också, men han halkade efter. Och de kom ju liksom inte i kapp. Det var ju 10 sekunder hela tiden. Ibland blev det 15, ibland gled det ner lite. Men tyvärr var det ju då vid ett tillfälle när Kläbo fick för sig att han skulle äta upp det här försprånget och gjorde en liten satsning. Sen orkade ju inte han.
Nej. Det var okläboskt gjort överlag.
Han drog ju med sig andra normer. Ja. Amundsen och vad heter den här nya? Hedegaard.
Hedegaard.
Ja. Som ju tyvärr gick upp där och fick rygg på dem.
Mm.
Men hade inte Kläbo gjort det här anfallet, tror jag fan att de hade lyckats. För det var ju alldeles på slutet när de ändå lyckades komma i kapp. Så det var, om herreloppen kan utvecklas lite mer på det här sättet, så blir det ju väldigt mycket roligare. Sen var det ju lite kul i podden här, för Vermeulen lyfte sitt agg mot norska expertkommentatorn Anders Aukland.
Mm-hmm.
Som tydligen har gått ut och kritiserat herråkningen för att vara den tråkigaste någonsin, och bara det är liksom det har aldrig varit så tråkigt att kolla på herrarnas lopp.
Nej.
Och sen när de hade gjort den här utbrytningen, så gick han ut och kallade dem för att det var idiotiskt att försöka med något sånt. Det gick, går ju åt helvete ändå.
Jaha, Aukland.
Ja.
Jaha, men vad är det han vill ha?
Ja, det här var för Moylan väldigt perplex och irriterad över. Rekommenderar den här podden ändå. Jag har inte lyssnat jättemycket på den, men de skrädde ju inte orden.
Nej,
riktigt.
Ja, men det har man ju förstått. Mm. Det har ju, där har de väl pratat om alla möjliga typer av vansinnigheter. Ja. Tror jag Anna Rydén har redogjort i våran podd förut för om Scariest Problems självutlämnande detaljer.
Ja. Men kul med Vermeulen att det för det första börjar gå ganska bra för honom, att han inte är norrman på pappret i alla fall. Han pratar ju tyvärr norska.
Ja, jag skrev till dig, han låter mer norsk än en norsk.
Ja.
Vilket är lite knäckande.
Ja. Men ändå, det är kul att det går bra för en österrikare. Mm. Även om det oftast när det går bra för österrikare brukar handla om en nål i armen. Men jag misstänker absolut inte det nu. Det var bara, historiskt sett har det inte sett så bra.
Men liksom äpplet faller inte långt.
Ja, nej, förlåt. Jag misstänker inte alls det. Han får ju lida för det här, vad hans förfäder har hållit på med.
Vad pratar du om Hitler nu? Det är också hans fel.
Nej, så långt
vet
inte
man hur han var. Jag är också glad att Vermeulen kommer och kryddar upp tillvaron, för att det behövs fan med fler nationer där uppe. Sen spelar det ingen roll, det blir alltid tre norskar på pallen i nästan vartenda lopp. Mm. Förutom Anger då, som klämde sig in.
Ja, om man ska bara liksom prata lite mer om Anger, så han ser ju inte heller ut att vara i någon så här superduper form för döm av sprinten. Där var han ju, hade han ju inget riktigt. Och i premiärloppet var han 9, och det är ju ändå rätt bra för att vara en tidigare renodlad sprintåkare. Men det såg ju inte ut som att det var något liksom topplopp, och då var han ändå 9.
Ja.
Och sen lyckas han med pallen på ett sånt här utbrytarförsök första helgen, så det ser ju ändå ganska förtroendeingivande ut.
Ja, men jag hoppas ju någonstans att svenskarna inte är i bra form nu. Jag hoppas ju det, så att de här stackars norrmännen som ju måste vara i bra form nu, för de behöver ju verkligen kriga till sig de här OS-platserna på ett annat sätt än vad svenskarna, eller vissa svenskar kanske, men Edvin Anger behöver inte kriga en sekund.
Nej.
Innan februari. Så jag hoppas ju någonstans att han är i någon form av, kanske att han är tungt nedtränad. Jag vet inte exakt hur man ligger i vilka olika träningsfaser man har lagt upp inför OS. Det kommer väl bli som vanligt när det gäller Sverige, att strax innan jul så är det sista vi ser av svenskarna inför mästerskapet. Sen drar alla iväg på något jävla högersläger i en och en halv månad. Mm. Det tycker jag ju förstås inte om.
Mm.
Men om man nu ser till liksom vad man lägger till träningsmässigt, så hoppas jag ju verkligen inte att Edvin Anger är i formernas form.
Nej.
Det ska han ju inte vara just nu. Då har han gjort något fel.
Ja.
Så att jag ser ju det här som extremt lovande inför säsongen och OS vad det lider. Att han ändå är så pass bra som han är just nu, när det inte finns någonting egentligen som säger att han måste vara bra. Jag hoppas att det här är liksom hans någonstans lägsta nivå.
Ja, och på så sätt ser det väl ganska bra ut överlag. Det är ju ingen som ser ut att vara så här
lägsta. Superkanon. Jag menar inte att 9 ska vara hans lägsta nivå.
Nej,
men ni förstår vad jag menar.
Mm. Den som ändå har sett bäst ut rent formmässigt är väl kanske Frida Karlsson. I alla fall i det här inledande loppet såg hon ju kanon ut.
Hon har ju också haft en knölig träningssommar. Eller knölig, hon har väl inte knölig på det viset att hon har varit skadad, för att det var ju tydligen en av hennes få somrar i livet som hon inte haft skadebekymmer, när hon inte har liksom ramlat och liksom från någon jävla dörrkarm eller ni vet som hon brukar göra, eller liksom ramla och skada sig, eller ramla på rullskidor eller vad fan det är. Men hon har väl typ inte stått på skidor på, ja men sen i mars ungefär, utan bara liksom gjort annan träning.
Ja, sen har hon ju sitt stående numera Teneriffa-läger som hon kör på egen hand. Men det verkar ju ändå ha gett gott resultat. Förutom att någon måste snälla gå in och ge henne någon form av SPF 150 till näsan.
Ja.
Jag är orolig för den.
Alltså jag har ju förstått det som att när jag bott med kvinnor och pratat med kvinnor här på redaktionen, att många smörjer in sig med någon form av solkräm varje dag. Vet du om det här, Stefan? Alltså det ingår i deras liksom så här repertoar. Man har någon så här SPF 60 som bara smörjer in sommar, vinter, höst, vår. Alltså det är som en, liksom en hudvårdsprodukt med en extremt hög solskyddsfaktor som alltid är på.
Alltså jag känner ju till att olika hudkrämer innehåller solskydd.
Ja, men det här är tydligen en stående grej och extremt mycket vanligare än vad jag någonsin hade vetat om sen tidigare. Mm. Så att om det kan vara daily care hos hundratusentals kvinnor ute i landet, kan inte det vara en grej för alla skidåkare att anamma?
Att man
varje morgon smörjer in sig med någon form av dyr SPF liksom så här.
Men jag tror inte att det här är ett problem i övrigt, det är just nästippen som är problemet här.
Ja, men det är väl den man smörjer in främst.
Ja.
Det är den mest utsatta delen på hela ansiktet, Stefan.
Ja, jo. Och jag är med dig. Jag tycker också att den ska smörjas in. Det är det jag säger.
Ja, men vad fan. Gör det till en morgonrutin.
Men det kan ju inte vara så att hon smörjer in liksom hela ansiktet och skippar nästippen.
Nej, jag vet inte.
Så det, hon måste behöva ju något starkare där, helt enkelt.
Ja, klosterboll.
Ja, det vet jag inte om jag tror på. Det är väl antibiotika. Ja. Det kommer väl fräta upp nästippen snarare.
Just det. Ja, jag vet inte vad. Men det kommer sluta med att någon ledare också skickas ut till något jävla apotek i någon alport.
Mm.
Och behöver köpa någon form av näslagningssalva.
Mm.
Och så står vi där sen.
Ja, vi hoppas att inte det sker.
Vad händer med zinkpasta? Har de inte det nu för tiden? Kommer du ihåg zinkpasta? Ja. Det kunde vara så här rosa i hela ansiktet.
Ja. Jag ska faktiskt berätta en egen personlig anekdot här som inte alls är speciellt spännande, men jag har försökt leta efter det.
Ja.
För att jag fick för mig att det skulle vara bra för såna här liksom uppfläkta valkar på händerna.
Aha.
Från när man hänger i räcken och sånt.
Är det här något du bara har fått för dig? Eller finns det någon vetenskaplig grund för det?
Jag har väl ändå liksom läst det någonstans kanske. Ja. Jag kan vara felinformerad. Men det letade jag.
Ja.
Men hittade inte. Nej. Jag hittade något som liksom typ hette zinkpasta. Men det var bara en kräm och det var ju inte vad jag ville ha.
Jaha, men
alltså en vanlig kräm.
Är det som att liksom det är som blyfärg? De har upptäckt att men det här dör man ju av. Får ju liksom galopperande hudcancer så att det finns inte längre. Kan det vara så?
Kanske, vem vet. Men jag har inte hört något om det. Så det...
Nej, okej. Okay. Nej, inte vet jag. Någon där ute som är expert på zinkpasta kanske kan få höra av er
till. Jag ber om ursäkt för den, att jag liksom skulle berätta någon anekdot här. Det var ju väldigt lite happenings.
Nej, det var väl en en plus anekdot.
Ja, max.
Herregud, vi har inte kommit förbi Rucka än.
Nej, har vi något mer att säga om Rucka? Diggins leder världskuppen. Kul. Och oväntat, eller hur?
Ja, verkligen. Kul och oväntat. Jag ligger 21 i hela fantasyligan. Fantasyxc.se.
Ja, jag då? Vart ligger jag?
Ja, jag kunde inte scrolla så långt. Jag har ett jobb att sköta också. Jag kan inte sitta och scrolla hela dagen.
Jag hade ett hyfsat lag. Jag är med fortfarande.
Ja, men du hade väl 2100. Men nej, du var inte på första sidan. Jag tror inte du var på andra sidan heller, Stefan.
Nej, okej.
Okay. Så att, kämpa på.
Ja. Vi har ju en annan sport som vi inte har pratat så mycket om.
Våran styrmoderligt behandlade sport.
Ja. Vi pratar såklart om skidskytte.
Och det är ju faktiskt, alltså varenda gång jag kollar på skidskytte så är det ju den överlägsna tv-sporten.
Ja.
Det blir ju inte bättre än skidskytte.
Mm.
Nu har jag ägnat helgen och veckan åt att kolla lite skidskytte från Östersund. I helgen var det ju alla jävla stafetter och det... Vi har ju pratat om att det är bra att man har så mycket stafetter i skidskytte jämfört med längdcirkusen för att man vill ha fler stafetter. Men jag undrar om det börjar bli för mycket stafetter i skidskyttet.
Ja, jag känner också det. Och jag tycker inte man kan inleda med det riktigt heller för det blir så himla opersonligt på något sätt.
Ja.
Och jag såg att det var ett bråk. Okej, förra veckan anklagade du mig för att trissa upp ordet bråk mellan Mühlbach och Johan Olsson.
Ja.
Så nu kommer jag verkligen att trissa upp vad som var ett bråk mellan Björn Ferry och Mona Brorsson.
Ja, just det.
Angående de här mixed stafetternas var och icke vara.
Jag missade det här bråket. Vad var deras olika ståndpunkter?
Ja, det var väl kanske inte att det skulle slopas och så vidare, men Ferry tyckte att det var lite idiotiskt att köra de här single mixed stafetten och mixed stafetten samma dag, så att man måste ha olika åkare. Och vad säger den då egentligen? Vilket är egentligen den bästa nationen i mixed stafett? För då kanske man väljer, liksom satsar på den ena men låter åkare stå över. Så vad säger att Sverige vinner single mixed stafetten men kommer sjua i mixed stafetten?
Ja, jag håller med den som var tveksam till det här.
Ja, det här var Ferry. Mona Brorsson tyckte att det var en sport i sporten att välja lag och hej och hå.
Ja, men det också premierar ju 100% de lagen som har väldigt breda trupper.
Mm.
Som ändå Sverige får anses ha, även om här sidan såklart inte har samma bredd som damsidan.
Ja, nej, men det är väl ändå klart att vi får ett betydligt sämre utgångsläge om vi inte har med Sebastian Samuelsson i mixstafetten.
Ja, men absolut. Men det, jag menar, och det är synd om oss på det här viset. Men tänk på alla andra länder som inte är Frankrike, Tyskland och Norge.
Mm.
De som verkligen inte har... Alltså vi har ju... Våran herrbredd är ändå så pass bra att vi har Jesper Nelin som är sexa i distansloppet här för ett par dagar sedan.
Mm.
Och vi har världsmästare Ponsiluoma. Och vi har världsmästare Samuelsson. Så att jag menar, det är klart att...
Vi tyvärr kan ju inte Ponsiluoma skjuta, så jag vet inte hur mycket han är värd.
Nej. Nej. Men vi har ändå hyfsat bra herrbredd. Alltså, det tar ju tvärslut efter de tre.
Ja,
såklart.
Nu tycker jag du använder lite väl stora ord.
Nej, jag bara menar att det finns...
Ja, det finns,
det
de
finns
som, har
länder
det värre.
Som har det värre.
Belgien har det värre, ja. Jag håller med. Ja. Men det är ändå lite... Jag håller ju också med Ferry här. Att varför kan, om man nu ska ha de här två olika, kan man inte då separera dem lite så att samma man vill väl ställa upp med de bästa åkarna i alla lägen?
Ja!
Alltså, vi vill väl ha... Alltså... med reservation för formsvackor och så vidare, så vill man väl alltid ha Sebastian Samuelsson och Elvira Öberg i singelmixstafetten.
Ja.
Och man vill även ha med dem i mixstafetten.
Ja, för det betyder inte så mycket annars. Att de har det på samma dag, det betyder ju att det kommer inte vara de bästa lagen som ställs på startlinjen. Och då blir det ju per automatik urvattnat i grunden.
Mm.
Så att jag tycker det är ganska självklart att Ferry har rätt där.
Ja.
Och är liksom en seger i single mixed stafetten värd någonting när det inte är ett mästerskap utan det är någon form av världscup? Jag är inte så säker. Det var inte som att jag jublade inte ens när jag liksom såg att någon vinner. Det var så här kul.
Jag tycker så här, single mixed stafett, det är lite kul att det finns som ytterligare en gren i mästerskapen.
Mm.
Sen är det ju klart att då måste den ju också finnas i världskuppen. Men den kanske inte behöver vara så framträdande.
Nej.
Om man ska säga.
Men samtidigt så kan det är tveksamt också om de kan ha en tävlingsdag som är single mix stafett dagen. Så jag kan förstå hur liksom schemaläggarna tänker.
Ja.
För att det är ganska kort, intensiv tävlingsform och sen bara, ska vi sälja biljetter till single mix stafett dagen?
Mm.
Det kan bli utmanande också.
Det kan bli utmanande.
Så ur en schemaläggningsperspektiv så förstår jag det.
Men inte är väl vi här för att liksom hålla på och klappa schemaläggarna med hårs?
Nej, men då kanske man ska tänka att det kanske inte behövs så mycket singelmixstafetter. Men ja, jag förstår ju om man lägger dem samma dag som mixstafetterna.
Mm.
För att när ska man annars? Hur många tävlingsdagar tål skidskytte i världen?
Ja, nej, det är en bra fråga.
Annars kul att skidskytten var igång. Och nu är de i Östersund fortfarande. De kommer vara det under hela den här veckan och nästa helg också. Så det blir fler Östersunds tävlingsdagar att se fram emot redan. Vad är det för dag? Fredag när ni lyssnar på det här.
Mm.
Så är det ju nya tävlingar. Men hittills har det ändå varit ganska bra svenskt.
Ja. Det brukar jag ju, om jag liksom inte missminner mig, vara betydligt sämre.
Ja.
Minnet är ju tyvärr kort. Men...
Det man kan slå fast är väl att Norges återväxt på här skidskyttet är god. Mm. Om någon nu hade betvivlat det. Mm. Det spelar ingen roll om de inte har några bös eller... eller Björndalens eller vad du kan tänka sig ha funnits, men de har någon, då har de liksom någon botten och någon och backen och nya namn som bara poppar upp. Mm.
För övrigt ett nytt, eller ett, inte ett nytt namn, men ett namn som de måste bestämma sig för uttalet på nu. Mm. För förra säsongen hette han Fjornre, nu heter han Fjordenre.
Jaha. Oj. Ja, det har jag inte ens tänkt på.
Ja.
Fjornre låter ju rätt eftersom det var så de har sagt. Är det nya giv?
Nej, men det är Fjorn eller Fjorden.
Ja.
Han heter ju rent, om man läser bokstav för bokstav, ser det ut som han heter Fjorden.
Fjorden. Mm.
Men det kanske är något norsk, någon norsk uttalsregel Fjorden? Som gör det Fjorn.
Fjorn.
Kan inte du höra med din svåger?
Ja, jag ska be om facit och återkomma nästa vecka.
Ja, för det här stör mig oerhört.
Men det är alltså de svenska kommentatorerna som säger olika.
Ja, men nu verkar alla ha bytt
till
Fjorden.
Till Fjorden?
Ja, det har gått från Fjorden till Fjorn till Fjorden.
Wow.
Om ni är med nu.
Bra spaning. Jag ska reda ut det, jag återkommer.
Ja.
Nej, men skidskytte, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga egentligen. Mer än att Sebbe kom på pallen. Inga så här superlopp av svenska damerna i övrigt förutom single mixed vinsten, va?
Mm. Nej, det är väl... Men en pallplats direkt i ett individuellt lopp är ju ändå...
Kan man säga att det gick ju bra i damstafetten till slut. Inte som att Skottheim direkt utnyttjade chansen att försöka ta en plats i damstafettlaget i OS. Med inleda med två straffrundor. Mm. Det var ju inte världsklass.
Nej, man saknar Stina Nilsson lite. Jag är tvungen att få in den.
Hon har ju the time of her life i långloppscupen.
Ja.
Hon kommer ju vinna hela den i år.
Ja.
Kom ihåg vad ni hörde först.
Ja, ja. Nej, men jag vill bara få in Stina Nilsson igen så att ni inte, liksom, inte känner igen er i podden. Ja, nej, men kul att det är igång. Hur länge stannar du med Östersund?
Jag tror det är slut efter söndag månaden.
Ja, det vet man aldrig. Det är dags för norska tävlingar, som vanligt, efter Ruka.
Och det brukar ju innebära att Norge får ställa upp med så här 12 personer i varje lopp.
Ja.
Och det brukar inte innebära jättebra grejer för resultatlistorna.
Nej, på damsidan gör det väl inte lika mycket. För den här återväxten som vi pratade om nyss på norska herrsidan, den funkar ju inte på samma sätt på damsidan.
Nej, inte
där
riktigt.
Har de ändå lite svårt och förr känns det som att de fick fram nya giganter hela tiden.
Ja.
Men den utvecklingen är ju inte riktigt densamma. Nu är liksom, det var ju senast var det liksom Fossesholm du var tal om, men hon har ju liksom lagt ner karriären.
Ja. Nej, de kämpar verkligen på damsidan, vilket ju är sjukt eftersom jag misstänker att om man ser till hur många utövare det finns i världen så lär väl ungefär hälften av alla tävlingsåkande längdskidåkare som tävlar på riktigt finnas i Norge.
Ja.
Utan att kunna veta säkert, men någonstans där ligger det väl.
Ja.
Kanske Ryssland har ganska många också, men jag menar, Norge är ju så, de har, den bredden de har är ju liksom oöverträffad i världen.
Mm.
Vilket också ligger till grund för att de kan ha sån spjutspets också. Men där de man ser på här sidan, de vaska fram nya talanger hela tiden. Så...
Och de gamla är ju fortfarande bra.
Ja.
Det är ju, de får ju inte åka för att de är liksom,
nej,
gamla och utnötta. Men sån här...
Lex Emil Iversen.
Ja, och liksom Tönsätt är fortfarande liksom, topp 5 kanske, om man ställer upp. Men han lär ju inte få åka någon OS för att det finns så många...
Precis. Iversen ska väl få åka nu i Trondheim till exempel.
Ja.
Där har han väl saker att... leverera.
Ja. Ja, verkligen. Det har väl gått ganska bra för honom i inhemska tävlingar nu.
Jo, men det gick väl så pass bra att han tyckte det var en total skandal att han inte fick åka med till Ruka.
Ja.
Vilket också Kläbo tyckte här för mig. Mm. De hade väl, nej, eller var det Kläbo som han har tränat med? Jag vet inte om det var Kläbo, men det var i alla fall så att det var inte bara Iversen som tyckte det var konstigt att han inte fick komma med till Ruka.
Mm.
Och nu kanske det blir en av Iversens få chanser att
Jag tycker det vore kul om Iversen är kvar så pass länge att han och Kalle får mötas i ett lopp. Så de kan avgöra vem som är drar liksom vinner veterankampen. Ja. De brukar vara ute och veva.
Iversen har ju ändå vunnit mästerskapsguld individuellt.
Ja, men den som liksom tvingas lägga av först, jag vet inte. Det finns någon liten naggande detalj där.
Ja. Ja, men verkligen. Man håller ju alltid lite grann på Iversen för att han är ändå lite kul.
Ja, fast man vill ju mest att Kalle ska få spöa honom till slut.
Ja, du... Don't hold your breath, man. Annars är det väl Alvar som man återigen ser fram emot att se vad han kan leverera nu. När han, vi vet inte hur många sådana här chanser vi kommer få. Han är ju fortfarande så här envis och enveten om att han ska liksom åka Ski Classics. Ja. Han ska åka alla Ski Classics.
Men han har ju ändå liksom sagt nu att ja, men OS kanske vore ganska kul ändå. Något i den stilen. Mm. Så nu är det väl bara att liksom börja med utpressning. Ja. Alltså, de får väl helt enkelt säga ja, men du kommer få åka OS om du kör lite världskupp nu och skiter i den där jävla Kalanka-kuppen.
Men tror du... Nej, ja. Jag tror inte man ska pressa honom för hårt. Jag tror att han vill gå sin egen väg.
Ja.
Han kommer bara liksom tjurstreta emot.
Bind fast honom i Vallabussen och kör ner honom till Davos då. I don't care. Det är väl någon form av... Kan inte statsministern gripa in?
Ja,
som vi brukar prata om.
Vad heter svenska förbundskaptenen nu? Jag tappar namnet.
Byström.
Byström. Kan inte vi göra liksom Byström till god man för alla vi brukar?
Ja.
Han får ta över alla beslut. Petter Mühlback verkar ju inte liksom leverera där. Han verkar ju stötta sonen i allt han vill.
Ja.
Det är inte det som behövs. Nej. I det här läget.
Nej, tänk på nationens bästa.
Ja, visst. Vi tar över förmyndarskapet över Alvar Mühlback.
Mm.
Eller vi kan göra
det. Ja, vi kan ställa upp annars.
Vi kan ställa upp.
Men det känns som det kommer vara mycket med pappersarbete och sånt.
Ja, okej. Byström känns som han kan pappersarbete. Ja. Han får göra det.
Mm.
Han har säkert tid över.
Ja.
Men... En som också gör comeback i världscupen är William Poromaa.
Ja.
Vad ska vi ha för förväntningar på honom?
Ja, förmodligen absolut inga.
Nej,
alls.
Är väl det.
Jag har en känsla av att han är mil från någon slags form.
Vilket kanske är bra då, om man ska förhålla sig till liksom angerspåret.
Ja, men han kommer väl ut och åka och säga att allt är skit efteråt, som vanligt.
Ja.
Sen hoppas jag att jag har fel.
23.
Ja, världscuppoäng kanske.
Ja.
Nu tänkte jag säga, inte blomsterceremoni. men det är ju inte, de har väl inte blomsterceremoni i längdåkningen på samma sätt som skidskyttet. Men det är den kanske mest intressanta comebacken, och kanske inte själva comebacken, men det är vad som händer kring Linn Svahn.
Ja, just det. Linn Svahn, hon som har det sorgsamma, jobbiga hjärntröttheten.
Ja, det kom ju nu besked att Linn Svahn, ja, hon ska åka i Trondheim. Men hon kommer bara att göra en intervju. Och förmodligen kommer det vara med norsk media. Alltså då norska NRK, vad det verkar. För att man har märkt att Linn Svahn blir utmattad, och det har liksom hennes, hon drabbades av en hjärnskakning när det nu var, efter ett fall för väldigt, väldigt länge sedan.
100 år sedan.
Ja. Så nu kan hon inte göra intervjuer, för då blir hennes fysiska och psykiska tillstånd sämre, tydligen. Jag vet inte riktigt. Jag anar ugglor i mossen här.
Nu talar jag i egen sak som en representant av media.
Ja.
Men den här hjärntröttheten, påstådda hjärntröttheten som hon drabbas av efter presskonferenser, den känns lite... misstänksamt läglig för en person som hatar att göra intervjuer.
Ja.
Och där, kan ju, där vet ju jag att folkopinionen tycker att bra Linn, stå på dig, skit i de där jävla de där gamarna i media.
Ja.
Men också Linn, vilka är det som ser till att folk överhuvudtaget bryr sig om det här?
Mm.
Hade inte det här sänts på tv, då hade inte du tjänat en enda spänn på det här.
Nej.
Och att åka runt och vara miljonär tack vare att man åker skidor för att det sänds i tv, för att vi skriver om det, för att alla andra tidningar och sådär skriver om det, gör ju att hon kan överhuvudtaget leva på den här sporten.
Mm.
Sen att inte ens ställa upp, jag menar, i intervjuer med Viaplay eller vilka det är som sänder, för att de ska göra en intervju till kanske FIS egna jävla kanal eller vad det är. Mm. Så det är så... Ja, jag vet inte. Det känns bara lite väl lägligt att det är just Linn Svahn som ofta har gett uttryck för hur mycket hon inte gillar den här uppmärksamheten.
Ja, men det är ju alltså...
Förutom när hon lägger ut 1000 reklaminlägg på Instagram.
Mm.
Då gillar hon uppmärksamheten som det är pengarna som trillar in på kontot.
Ja, men det är också så här. För Linn Svahn är ju inte den som har... Hon är ju inte blyg eller har någon form av problem att snacka.
Nej.
Hon är bara... Hon gillar inte och är lat och divig. Så jag vet inte. Jag köper inte heller den här hjärntröttheten.
Nej.
Och hur jobbigt är det att ge några intervjuer efter en sprint? Ursäkta, men det kan gå bra eller dåligt. Och så får man säga, ja, nej, men det stämde inte idag.
Och sen ska vi säga, när hon vinner, då har hon ju inga som helst problem att ge intervjuer.
Nej.
Då är allt fantastiskt och dans på rosor.
Och jag vet
inte. Då tror jag inte det finns någon hjärntrötthet överhuvudtaget.
Det är ju inte som att... Ludvig Svahn står där nere och säger, fy fan Linn, hur kan du vara så jävla klappusel? Förklara dig. Det är ju liksom inte de frågorna man får.
Nej. Nej, det är brutalt dåligt och det luktar ju liksom totalt, alltså att det är landslagsläkaren som kliver in och säger det här. Man baxnar.
Ja.
Över hur de kan liksom ge henne någon form av mediagräddfil.
Mm.
Det är fruktansvärt dåligt.
Mm. Nej, jag vet inte. Kan man liksom göra något liksom motsatt? Kan man straffa henne på något sätt? Kan man blurra henne om hon vinner eller något?
Ja, precis. Liksom Red Bull, hennes reklam, Red Bull bara automatiskt AI blurras hela tiden.
Ja.
Vi får väl se. Om hon vinner så kommer hon säkert ställa upp.
Mm.
Kommer hon stå där? Hjärntröttheten puts väck.
Mm. Mm, ja, det blir spännande att se.
Mm.
Det var väl kanske vad vi hade för den här veckan. Eller?
Ja, men det var väl ganska tillräckligt. Vi har väl stött och babblat i över en timme i vanlig ordning.
Ja, men vi tar gärna emot era tips och ert ris och ros på skidsnack@aftonbladet.se eller i sociala kanaler. Facebook och Instagram är där vi finns. Så hörs vi väl igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.